Låt oss vända blad i våra biblar till predikaren 11. Predikaren 11 och 7 till 12 och 8. Titeln för den här predikan är: Vet att Gud ska föra dig till domen. Vet att Gud ska föra dig till domen. Så jag läser texten 11 och 7 till 12 och 8. Svenska folkbibeln 2015s översättning. Ljuset är ljuvligt och det är gott för ögonen att se solen. Om en människa får leva många år bör hon glädja sig under dem alla och minnas att det blir många mörka dagar. Allt som kommer är förgängligt. Du som är ung, gläd dig i din ungdom. Låt ditt hjärta ha det gott i din ungdomsdagar. Vandra ditt hjärtas vägar. Följ det dina ögon ser. Men tänk på att för allt detta kommer Gud att kalla dig till doms. Låt sorgen vika ur ditt hjärta och håll det onda borta från din kropp. För ungdomstiden och blomstringstiden är förgänglig. Tänk på din skapare i din ungdomsdagar, innan de onda dagarna kommer och åren då du säger, de ger mig ingen glädje. Innan solen och ljuset och månen och stjärnorna förmörkas och molnen kommer åter efter regnet. Då husets väktare darrar och de starka männen sviker, då maleskorna slutat mala eftersom de blivit så få. Och spejarna har det mörkt i sina gluggar. Då båda portarna mot gatan stängs till. Och ljudet från kvarnen försvagas. Då man vaknar av fågelsång. Och sångens allra döstrar sänker rösten. Då man är rädd för var backe. Och farorna på vägen. Då mandelträdet blommar. Gräshoppan släpar sig fram. Och kaprisknoppen saknar kraft. Då människan går till sin eviga boning och gråtarna går omkring på gatan. Innan silvertråden brister och guldskålen slås sönder. Innan krukan vid källan krossas och hjulet går sönder vid brunnen. Då stoftet vänder åter till jorden det kom från. Och anden vänder åter till Gud som gav den. Förgängligt, förgängligt, säger predikaren. Allt är förgängligt. Och det här textstycket slutar som boken börjar. Förgängligt, förgängligt, säger predikaren. Allt är förgängligt. Och det här är egentligen sista huvudstycket. Sista huvudtexten i den här boken. Som går ut på att berätta om hur, sammanfatta allt som boken har talat om. Njut av livet här och nu, men kom ihåg döden och domen. Det är det här som vi gått igenom de senaste gångerna. Så har alla de här texterna haft den här poängen. Att vara beredd inför framtiden, inför döden, inför domen och evigheten. En människa ska glädja sig under alla sina dagar, oavsett hur många goda eller onda de är. Men man ska komma ihåg att de går över. Och till slut så blir man gammal. Man dör. Och Gud ska döma en för hur man levt. Stycket som vi såg förra gången. Från 11 och 6 och bakåt till kapitel 10. Talat om samma sak egentligen. Lev både i nuet. Njut av nuet, men tänk på framtiden och tänk på konsekvenserna som sker av hur du lever. Och här går han in ännu tydligare. Predikaren, författaren Salomo går in ännu tydligare. Njut av livet här och nu, men kom ihåg döden och domen. Och det här är det allra avslutande stycket. Och sen det som kommer efter kapitel 12 och verserna 9-14 som är det sista i princip efterorden till boken och en sammanfattning också. Så vi är här precis i slutet av predikarens bok. Och det här stycket ger, som Matthew Henry säger, här kommer en förmaning både till gamla människor och till unga människor, att de ska tänka på döden, tänka på döendet och göra sig redo för den. Göra sig redo för döden. Först kommer en uppmaning till unga och påminnelser framförallt till unga, till ungdomar. Först bejakas livet och glädjen och det goda i livet. Både att det är gott att leva och vikten av att leva gott och rätt. Här 11 och 7 till 10. Jag börjar vers 7. Sött är ljuset och gott för ögonen att se solen. Det här är två på hebreisk poetiskt sätt. Att säga två samma sak på två sätt. Ljuset är sött, det är gott för ögonen att se solen. Det handlar om, som man talat om, livet under solen. Som också utvecklas i vers 8. Om människan får leva många år, må hon glädjas under dem alla. Och minnas mörkrets dagar, för de är många. Här, att få se solen, att få leva här och nu, medans solen skiner, medans ljuset är sött. Och människan får leva många år här, då må hon glädjas under dem alla. Glädjas, som det också står i vers 10, vänd sorg eller vänd grämelse från ditt hjärta. Vers 9, samma sak, gläd dig, yngling, tilltalar de unga, gläd dig i din ungdom och må ditt hjärta få dig att ha det gott i din ynglingdoms dagar. Här är också igen, gläd dig, yngling, samma sak som att säga, låt ditt hjärta ha det gott i din ungdoms dagar. Gläd dig, njut av livet. Och det står till och med, följ dina begär, gå på ditt hjärtas vägar och på dina ögons syner. Här i livet finns det glädje, njutningar och begär, både tillåtna och otillåtna. Det här är inte en uppmaning till att följa otillåtna begär, att synda eller att följa det man har onda begär efter, utan att göra de tillåtna saker. Man kan begära goda och tillåtna saker, men också otillåtna. Igen i vers 10 så säger han, få ondska att passera från ditt kött, håll borta det onda från ditt kött. Och kom ihåg att Gud ska föra dig till domen. En del översättningar har sagt att för allt detta ska Gud döma dig. Som att det låter som en uppmaning till synda på. Följ alla dina syndiga begär och njut av livet. Dina ungdomliga begär. Men kom ihåg att Gud ska döma dig för allt detta. Men det är inte så det står. Det står, följ dina begär, men tänk på när du följer dina begär att en del av dina begär är efter otillåtna saker. Och att Gud kommer att föra dig inför domen och döma dig efter om du följde de otillåtna begären eller inte. Så själv kom ihåg, bedöm själv i förväg om de begär som du har är tillåtna eller otillåtna. Och tänk på att se till att följa de goda begären, ha de goda glädjeämnena. Göra det som är gott, glädjas åt det som är gott och se till så att du inte gör sådant som Gud kommer att fördöma dig för. Vänd grämelse från ditt hjärta, vers 10. Få sorgen bort från ditt hjärta och få ondska att passera från ditt kött. Så det är en uppmaning att håll dig undan från det onda. Gläds, njut av livet, men inte på syndiga sätt eller onda sätt. Håll dig borta från det onda. Det står bokstavligen få ondska att passera från ditt kött, från dig själv, från kroppen. Håll bort ondskan. Och det sista där, vers 10. För ungdomen och gryningstiden är lönlöshet. Alltså den första tiden av livet, den tiden då du ännu är ung, då du ännu har tid att glädjas, då du ännu är stark, då du ännu klarar av saker, kan göra saker. Den är kort, det är bara gryningen. Precis som gryningstiden på morgonen är kort och inte varar hela dagen, så i ungdomen en kort tid och den är förgänglig. Den är kort och lönlös. Sedan vers kapitel 12 börjar. Kom ihåg att du ska dömas. Minns din skapare i din ungdomsdagar. Så länge som ondskans dagar inte kommer. Och de åren kommer då du ska säga jag har inget behag i den. De åren då du ska säga att jag kan inte längre glädjas. Jag kan inte längre klara av de här sakerna som jag en gång kunde göra. Som jag en gång kunde glädjas i eller som en gång hade behag i. Jag har det inte längre. För nu är jag äldre. Nu är ondskans dagar här. Men ungdomar gillar inte att höra om döden och om att bli gammal och att den trevliga tiden snart, om några år är du 20 år, om några år är du 30 år och då är det inte så roligt längre. Jag minns när jag gick i gymnasiet och vi åkte spårvagn förbi en kyrkogård varje dag. År ut och år in så åkte vi förbi en kyrkogård och över kyrkogården inne i Göteborg i stan så var det en skylt som sa tänk på döden. Det var en kyrkogård och framför ingången till kyrkogården stod det med stora bokstäver tänk på döden. Och mina, vi var unga, vi var under 20, vi var 16, 17, 18 år. I den åldern. Och jag brydde mig inte så mycket om den skylten. Jag var kristen. Jag visste att döden är. Jag kommer till ett bättre ställe efter döden. Men mina klasskompisar tänkte inte likadant. De avskydde att varje dag behöva åka förbi den här skylten som sa tänk på döden. De var mycket arga över att någon hade satt upp den här skylten, en gammal skylt från en tid då statsreligionen var kristendom och de flesta följde kristen religion och såg vikten av att tänka på döden framför kyrkogården. Och den skylten säger precis vad den här texten vill säga. Tänk på döden. Kom ihåg du som är ung, minns din skapare och minns att din tid här på jorden, din tid när du är ung, när du är bara några år så är den över. den tiden. Och det går bara snabbare och snabbare efter det. Och det blir bara värre och värre efter det. Och sen dör du. Kom ihåg detta. Tänk på detta. Och akta dig för hur du beter dig och vad du gör med det. 12:2. Så länge solen och ljuset och månen och stjärnorna inte förmörkas och molnen återvänder efter regnet. Här talar om så länge du lever. Så länge den här jorden och himlen ännu inte har förgåtts. Så länge det finns tid här innan du dör. Så länge solen går upp varje dag fortfarande. Så länge månen och stjärnorna fortfarande lyser när det blir mörkt på natten. Och de inte har förmörkats och inte blivit mörka. Så länge molnen fortfarande återvänder efter regnet. Det ska tolkas också som något positivt. När det har regnat så regnar det och vattnar åkrar. Och gör så att det växer så att man får mat. Och det är viktigt att molnen fortfarande kommer tillbaka och återvänder efter att det regnat. Att molnen kommer tillbaka och regnar igen så att det inte blir torka. Och det här vill föra tankarna på så länge det ännu finns liv. Så länge det finns liv så finns det hopp. Än är du inte död, men en dag ska det bli det. Så den här texten talar om hur de som nu är unga måste tänka på detta, att de kommer att bli gamla och svaga och dö och föras inför Guds domstol. Både den här uppmaningen gäller främst unga, den riktar sig till unga, men även vuxna och gamla ska ta till sig det. Och i nästa stycke som kommer tar upp ålderdomen med använder poetiska bilder, hebreiskt bildspråk som de som läste på den tiden såg tydligt. Det var så man förstod de här sakerna. För oss som läser det nu kanske är lite svårare. Och det finns lite olika tolkningar av hur man ska tolka de här, det här bildspråket eller allegorin som beskriver hur människan blir gammal och kroppen bryts ner. Som började 12:3. Det här kan man gör ofta karikatyrer av äldre. Man skämtar om hur de ser ut, hur de tappar alla tänder och är svaga och krokiga och ramlar och skadar sig och har svag röst och släpande röst. Jag minns också som barn att det var någon som när vi lekte på lekplatsen, några barn, så kom det någon som vi trodde var en gammal person, men det var någon äldre ungdom som hade köpt en väldigt verklighetstrogen mask som han hade på huvudet och såg ut som en gammal gubbe. Och han gick runt med käpp och spelade gammal och gjorde alla de här rörelserna som gamla personer gör. Och han ramlade och gjorde massa roliga saker och skämtade om gamla personer. Och vi som barn blev helt lurade. Vi trodde att det var en verklig gammal man som var där och höll på och ramlade och hade sig. Men det som Salomo skriver här ska inte ses som karikatyrer av en gammal person eller som en äldre person. Salomo själv, när han skriver detta, är antagligen i den situationen att han kommit till åren. Hans kropp börjar bli svag. Det enda han har kvar är sin vishet och sin penna att skriva med. Och vi ska tänka på allvaret att hur lustigt det än kan verka så kommer vi alla att bli såna. Och det borde ödmjuka oss som läser. Så det finns har läst olika kommentarer och hur man tolkar de här olika sakerna som nämns här i de här verserna. Husets väktare, styrkans människor, maleskor, skådeskor, dörrar på gatan, kvarnen, fåglar, sångens döttrar, mandeln blommar, syschan släpar sig. Allt det här är saker som är bildspråk för att beskriva hur en person blir äldre och svagare. Hans kropp, eller hennes kropp, bryts ner och blir äldre och svagare. Jag läser lite olika tolkningar och man tolkar lite olika, men jag ska ta det som jag tror att det är. Och det finns, det är inte alls någon större, stor skillnad egentligen. Men jag väljer det som jag tror det är. Husets väktare, vers 3. På dagen då husets väktare darrar. Huset är människans kropp. Väktarna som börjar darra är de armarna som börjar darra när man blir äldre. Det är de som man har använt för att skydda sin kropp mot anfall. Det är de som har vaktat kroppen. Men de här armarna, eller skydda sig mot att ramla eller allt möjligt som kan komma, de här armarna börjar bli svaga och darra. Sen nämns styrkans människor som kröker sig eller som viker sig. Det är människans ben, benen som blir svagare när man blir äldre. Så att man kanske inte ens kan gå själv. Man behöver käpp eller en rullator eller något annat så. Sen talas det om maleskorna som upphör för de är få. Det är tänderna som blir färre och färre. När man blir äldre så börjar man tappa tänderna. Många äldre har inga tänder alls. Eller får ha löständer. Det är de som man har använt för att mala ner mat i munnen med. Som blivit färre och färre och inte längre kan användas. Skådeskorna i gluggarna förmörkas. Det är ögonen. Synen blir sämre och sämre ju äldre man blir. En del blir helt blinda. Eller ser suddigt. Inte ens glasögon hjälper. Om det ens fanns på den tiden. Dörrarna på gatan, vers 4. Dörrarna på gatan stängs. Tror jag han är öronen. En del säger att det är munnen eller andra saker. Eller att man helt enkelt, när man är gammal, stänger man dörren och håller sig inomhus och går inte ut någonstans. Men jag tror det handlar om öronen. Om du har dörren öppen till gatan, om du bor på en gata och har dörren öppen, så hör du det som sker ute på gatan och det som kommer in, ljuden. Men när du blir äldre så blir hörseln sämre och sämre och du hör inte. Till slut kanske du blir helt döv och hör inte det som pågår utanför. Kvarnens röst stängs. Det är den egna munnen. Kvar, vi har sett maleskorna innan som är inne i kvarnen som är munnen. Stängs. Ja, får svårt att tala. Svagare röst. Man reser sig till fågelns röst, tolkas av en del som att man vaknar på så lätt på morgonen när man är äldre, för man hör fåglarna utanför och vaknar lätt. Kan också handla om att man blir hallucinerar eller hör saker fastän man nästan är blind eller döv. Så hör man fåglar kvittra inne i huvudet eller hallucinerar på olika sätt som äldre. Och alla sångens döttrar bugar sig. Det här är sångens kroppsorganen som man sjunger med eller talar med. Talorganen, lungorna, rösten, halsen blir svagare och svagare och böjer sig. Och man kan höra hur äldre när de sjunger, ibland så sjunger de väldigt svagt och gällt. Och det hörs inte vad de sjunger. Vers 5. Även för höjd är de rädda och för bestöttningar på vägen. De är svaga i ben, i armar. Och tänk nu när vi går igenom detta att du själv kommer att bli det, svagare i ben, i armar. Rädd för höjder, kanske bara små höjder, för att du vet att du kan ramla och slå dig. Äldre vill inte gärna resa långt eller resa utomlands eller sånt. Jag har egna släktingar som inte vill, som känner att de är för gamla för att komma hit och hälsa på, till exempel från Sverige, och vill inte resa. De är rädda för att resa, rädda för höjd. Vers 5. Mandeln blommar. Mandelträdet, när det blommar så kommer det vita blommor. Och det här är håret som blir vitt och grått och vitt. Och blommar, man blir vit och gråhårig. Syrsan släpar sig fram. Och så här talar om den äldres kroppsform. Ser nästan ut som en syrsa med de böjda kroppsdelarna, svaga kroppsdelarna. Hur han, en äldre person, får släpa sig fram med en rullator eller med en käpp för att ta sig fram. En sorglig syn. Och sen kaprisen bryts. Han talar om aptiten. Kapris var en aptit, en aptitretare man använde för att väcka aptiten. Men äldre personer tappar helt aptiten och kanske inte vill äta. Aptiten upphör, så kroppen bryts ner. Syn, hörsel, tal, smaksinnet, armar och ben allt försvagas och blir sämre och sämre. Och till slut så dör hon. I slutet där av vers 5. Människan går då till sin eviga boning, till sin tidsålders hus, och sörjarna cirkulerar på gatan. Den äldre personen dör och människor, släktingar runt omkring som känt personen, som känt dig, kommer gå omkring och sörja. Vers 6. Så länge silverrepet inte brister och guldskålen blir ihoptryckt och krukan på källan fördärvas och hjulet vid brunnen trycks upp. Allt det här är eufemismer för att dö. Vi har också sådana talesätt som vi talar om när man dör, som att duka under, trilla av pinn, kola vippen, ta ner skylten, bita i gräset. Det här var liknande talesätt på hebreiska. Silverrepet, det som livstråden som håller själen och kroppen tillsammans. När man dör så brister den och själen och anden lämnar kroppen, ser vi längre fram också i texten. Guldskålen blir ihoptryckt. Tror man kan tala om hjärnan eller om kraniet, om skallen. Krukan på källan fördärvas. Hjärtat som är som en kruka som distribuerar vätskan, blodet genom kroppen. Och likaså hjulet vid brunnen som trycks ihop. Också hjärtat, allt det här silverrepet brister, guldskålen trycks ihop och de här förstörs, man dör helt enkelt. Och stoftet återvänder till jorden så som det var. Och anden återvänder till Gud som gav den. Silvertråden har brustit. Anden lämnar kroppen. Kroppen läggs i graven. Förmultnas, blir till jord. Och anden åker fram till Gud som gav den. Vi läser i första Mosebok 2:7. Människans kropp var en gång jord. Herren Gud formade människan av jord från marken. Och sedan blåste in livsande i hennes näsa. Så Gud tog jord, blåste in ande. Och här kommer det gå tillbaka. Kroppen kommer gå tillbaka till jord igen och anden kommer återvända till Gud som gav den. Också i första Mosebok 3:19, där Gud säger till Adam: av jord är du kommen, till jord ska du återbli. Det här är det som händer alla människor. Vi kommer från Adam, från jorden, och ska till sist också bli jord igen, stoft. Stoftet ska återvända till jorden som den kom från, och anden återvända till Gud som gav den. Jag talar inte om annihilation eller förintelse av människan, personen, som en del är ut att människan, när hon dör, så upphör hon att existera. Nej, både kroppen finns kvar och blir till jord, och anden finns kvar och återvänder till Gud som gav den. Och allt detta utbrister församlaren i sin avslutning, som han har börjat: lönlösheters lönlöshet, sa församlaren, allting är lönlöshet. Det här han har utbristit genom hela boken, som han börjat, som han fortsatt. Det här är lönlöshet, det här är lönlöshet, det här är lönlöshet. Mänsklig vishet är lönlöshet. Rikedomar är lönlösa. Glädjen är lönlös. Allting är lönlöst. Livet är lönlöst, för vi kommer att dö och begravas. Och anden kommer återvända. Men det är inte slutet. Det är inte lönlöst eller förgängligt, som sagt, som att det skulle handla om att det här livet inte spelar någon roll hur man lever, eller att det här livet kommer att inte spela någon roll, eller att det här livet inte är någonting värt. Det kommer en dom. Om vi går tillbaka till kapitel 11 och vers 9: vet att för allt detta ska Gud föra dig till domen. Anden kommer återvända till Gud. Inte som att alla människors andar ska återvända upp till paradiset och komma till Gud och bli frälsta. Men alla andar ska komma inför Gud och få kroppsliga, nya uppståndelsekroppar. Både de rättfärdiga och orättfärdiga ska återuppstå. Som vi läser i slutet av Daniels bok. Vi läser om i slutet av uppenbarelseboken. Vi läser om i första Korinthierbrevet 15. Det finns en förgänglig uppståndelsekropp som är en uppståndelse till domen. Och som också Jesus säger, alla ska uppstå. En del ska uppstå till dom, andra ska uppstå till evigt liv. Och vi läser också om det som vi läste om, att huset står för kroppen i vers 3. Så står det också i vers 5 där om människan går till sitt eviga hus. Det är inte att alla människor har ett evigt hem i himlen. De kristna, de som tror på Jesus, har ett evigt hem hos Gud, där Jesus har berett plats åt oss. Men det här talar om den eviga boningen, som är den kroppen som människan kommer att uppstå till i evighet. Och sedan dömas. Uppståndelsen sker. Alla ska uppstå och dömas av Gud. Och de som har sitt namn skrivna i livets bok får sin del i det nya Jerusalem, den himmelska staden, men de som inte har sitt namn i livets bok döms efter sina gärningar och kastas i sjön som brinner av eld och svavel. Och det är så det blir för de flesta. Gud ska föra oss alla inför domen. Men vad blir utslaget? Blir vi frikända för att vi har vårt namn i livets bok? Eller blir en del inte frikända utan fällda, dömda skyldiga på grund av sina synder? På grund av detta vi läser om i texten, de har följt de otillåtna begären, sina synder, sina ögons begär, sina syndiga frestelser. Som exempel som vi har i 1 Korinthierbrevet 6 och 9-10. Inga giriga, inga otuktiga, inga utsugare, inga äktenskapsbrytare. Allt sånt som det räknas upp där. Och längre fram i uppenbarelseboken, alla fega, otroende, skändliga, äktenskapsbrytare, lögnare, alla sådana ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Det är de som har följt sina syndiga och kötsliga begär, inte har följt de goda, eller avgjort om de här goda, de här begären har behagat Gud, om det här är begär efter goda ting, om det här är glädje till Guds ära, glädje efter saker som Gud har gett och tacka honom för det, eller om det är kötsliga och onda njutningar och begär, om det har varit att stjäla saker eller att ljuga för att beskydda sig själv efter man stulit, eller ljuga och skydda sig efter någonting annat, eller begå äktenskapsbrott, eller vara girig och allt sådant, kommer Gud att döma en människa för. Och för de flesta så blir domsutslaget en fällande dom till evigt helvete i eldsjön. Men det finns en sol, ett ljus som den här texten talar om. Det är gott att se ljuset, gott för ögonen att se solen. Detta ljuset är inte ytterst den solen vi ser på himlen, eller ljus, dagsljuset fysiskt, utan det är Jesus som är ljuset, som det är sött att se och gott att få se. Det är ljuset som kan frälsa från det här mörkret och domen som vi alla kommer att stå inför till slut. Det står i 2 Korinthierbrevet 4:6. Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt sken, sitt ljus. Jesus är detta ljus som det är gott att se, som det är ljuvligt att få skåda. Som hur gammal, hur mörkt det än är, hur fördömd en syndare än är på grund av sina synder, eller hur mörkt och eländigt livet än är, så är Jesus det ljuset som kan lysa upp precis allt och som kan frälsa ifrån syndens och domens mörker. Jesus blev aldrig gammal. Han är evig. Men han blev inte en gammal man som genomgick de här sakerna i texten, men ändå läser vi om hur hans kropp bröts ner. Han blev slagen, misshandlad, hånad och korsfäst, och hans kropp blev nedbruten och dödad för våran syns skull, för vår skull. Som man säger när han bryter brödet: detta är min kropp som bröts för er, för eran synd. Vi kommer att gå igenom fysisk ålderdom om Gud låter oss leva så länge, och våra fysiska kroppar kommer brytas ner, men inte för evigt. Han har friköpt oss från den eviga nedbrytelsen i fördärvet, och friköpt oss och köpt åt oss nya uppståndelse, förhärligade kroppar. På samma sätt så kommer vi uppstå med hans uppståndelse. Han dog på korset och uppstod och besegrade döden, friköpte oss från förbannelsen och ger oss evigt liv genom att han tog på sig straffet som vi förtjänade, den Guds dom som vi alla har förtjänat, därför att vi har följt våra syndiga begär. Vi har syndat, vi har inte gjort det som ärar Gud, och vi har inte tackat honom. Och den domen hade vi alla stått inför. Vi hade alla dömts till evighet, evig plåga i helvetet. Men Jesus tog det straffet på sig så att vi kan bli frikända och få evigt liv om vi omvänder oss och förtröstar på honom. Så i slutändan, vad den här texten säger oss är: ungdomar, men också människor i allmänhet, så länge vi lever ska vi passa på att leva, inte för våra egna begär eller njutningar, utan till Guds ära. Glädjas åt det Gud har gett och ära, och tacka honom för det goda han gett, och ära honom med hur vi lever. Sanningen är att vi ska brytas ner, vi ska bli gamla, vi ska dö. Och vi ska komma ihåg detta, komma ihåg Guds dom. Den här beskrivningen som görs i texten av hur man blir gammal, av hur kroppen bryts, blir äldre, krokigare, böjd, förlorar sina funktioner. Allt detta är där för att väcka tanken om ålderdomens elände och ödmjuka oss för det. Vi är här i olika åldrar, en del är yngre, en del är äldre. Ingen är så gammal som det står om i den här texten ännu. En del av oss är yngre och starkare. En del av oss har varit, sett våra bästa år. Vi blir svagare och svagare. Hur starka vi än tror att vi ännu är, så ska vi veta att den här styrkan har vi inte hela livet. Det kommer en tid när vi är som de äldre som vi ser. När vi ser en äldre person som behöver hjälp och stöd för att kunna gå, och behöver hjälp. En dag kommer vi själva att bli sådana. Tänk också på hur vi behandlar de äldre, att vi respekterar dem, om vi själva vill bli det i framtiden. Människans liv, tiden här på jorden är kort, och tiden då man är stark och glad är ännu kortare. För den kristne får den här texten med att tänka på citatet som citeras. Nu har jag glömt vem det Jag skulle kollat upp vem det var som sa det, men jag glömt av det. Men som säger, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Ett kort liv, snart är det förbi. Och endast det som görs för Kristus kommer att förbli. För oss som kristna behöver vi tänka på det här. Det här livet är inte vårt bästa liv. Vi blir allt sämre och sämre och får möta svårigheter och plågor på många olika sätt som kristna och som människor med vårt svaga kött. Och ska tänka på att medan vi kan, medan vi ännu är unga och starka, göra vad vi kan för att arbeta och kämpa i Guds rike, kämpa för Kristi ära. Inte satsa på våran egen karriär i första hand. Eller göra det gott ställt för oss själva. Som om det här livet är vårt hem. Som att det här är det enda livet vi har. Om det vore så, då vore det unkans värt. Utan tänka på att detta korta liv är vi här för att leva för Gud, för att göra hans namn känt, för att tacka och ära honom och visa hans härlighet bland folken och arbeta i församlingen med alla våra gåvor och funktioner som han har satt oss i den här Kristi kropp på jorden, församlingskroppen, där en del är starka, en del gör andra saker, andra predikar, en del filmar, andra sköter praktiska, städar, lagar mat, tjänar varandra och uppmuntrar varandra på olika sätt och hjälper varandra till vardags. Allt det här är saker som ärar Gud och främjar hans rike, hans församling och hans ära. Men ni som inte är kristna, som är förlorade, som är icke-troende, ni ska veta att Gud ska döma er. Ateister eller andra agnostiker eller andra som inte bekänner er till någon tro alls, ni gör precis vad den här texten inte säger att ni ska göra. Ni lever efter alla era syndiga begär. Ni följer ögonens syndiga begär. Ni följer hjärtats syndiga vägar. Och lever efter begären. Ni gör halva av den här texten. Och tar inte med den delen. Att ni ska veta att Gud ska dra er till doms. Ni vet mycket väl faktiskt att Gud finns. Och att Gud ska döma er. Men ni vill inte veta av det. Eller kännas vid det. Eller tänka på det. Ni undertrycker sanningen i orättfärdighet. Ni tränger undan den sanningen. Den jobbiga sanningen som är jobbig att tänka på. Att Gud en dag ska döma er. Därför att ni vill njuta och leva livet för er själva, för ert ego, för ert kött. Och ni älskar att leva i synd och hatar all tanke på att ni en dag ska behöva stå till svars för det. Men gör inte detta. Förträng inte den här sanningen. Lyssna på vad det står. Vet att Gud ska föra er till domen och döma er för hur ni har levt. Det säger inte att ni måste ha det tråkigt i livet eller inte alls ska ha någon glädje i livet. Ni ska ha glädje i att ära Gud och göra det som behagar honom. Andra kanske tillber solen eller andra avgudar, men inte den sanna solen som är Jesus. Kanske förnekar er glädjeämnen för ni tror att Gud är emot att människan gläds. Och genom detta syndar ni också då ni inte ärar och erkänner att Gud ger saker att glädjas åt. Mat för dagen, god mat, skratt, glädje, sådant som är gott och som Gud ger och som vi ska göra till hans ära, som är gåvor från honom att tacka honom för. Många religioner säger istället att vi ska släcka ut alla våra begär, släcka bort alla känslor och all glädje, för att Gud, eller den vi säger är Gud, vill att vi ska ha det tråkigt. Och där gör ni en hädisk karikatyr av den sanna guden och en hädisk karikatyr av sann kristendom, och får det att se ut som att Gud är tråkig och inte vill att vi ska vara glada och ha det bra. Istället så tillber ni alla dessa avgudar. Ni behöver alla vända om till den sanne guden. Den sanne guden som ger gott. Och som har gett, försett med frälsning. Inte genom gärningar utan genom Jesus. Inte genom att följa religioner eller avgudar. Utan genom det som han gjorde. Den ultimata, största gåvan som han gav till människor, sin egen son och offer för synd. Sin egen son som dog för att offras för våra synder, för att friköpa oss och rena oss och få bort ondskan från våra hjärtan. Och du människa, vers 8, om du får leva många år, även om du får leva många år, ha det bra, ska du minnas mörkrets dagar, för de är många. Mörkrets dagar är eviga. Du kommer att vara död mycket längre än vad du kommer att leva här. Du kommer att tillbringa livet efter detta längre. De är evigt, oändligt många fler än dagarna här i detta jordeliv. Tänk på detta. Tänk på att du kommer, även om du lyckas leva i 80 år eller 100 år eller 120 år här på jorden, så är majoriteten av de dagarna en tid då du kommer att vara gammal och skröplig och inte kunna glädjas alls. Men även om du lyckas leva i 120 år, så kommer du att vara död. Du kommer att vara på andra sidan i livet efter detta i inte 200 år, inte 300 år, inte 1000 år, inte 100 000 år, inte 1 miljon år, utan i evigheters evighet. Inte bara i en evighet, utan i många evigheter av evigheter. Om det nu ens kan säga så. Men så säger skriften. Var någonstans ska du då tillbringa den här evigheten? Ska du tillbringa den evigheten i sjön som brinner av eld och svavel, där det står just att de ska plågas dag och natt i evigheters evighet, utan ro eller vila. Om du har 100 år här av att leva och njuta av livet, så har du evigheter av evigheter på den andra sidan i nästa liv. Prioritera rätt. Du vet att du kan inte göra det här valet själv, utan du måste bli född på nytt. Ska du tillbringa evigheten i mörkret, i helvetet, eller tillbringa evigheten hos Gud som är ljuset? Du kan välja att tillbringa evigheten här på den här platsen som Uppenbarelseboken 22 skriver. Ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer, och de behöver inte lampors sken eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Så det finns två ställ, en plats av mörker och plåga och elände på grund av sin synd, eller en plats av ljus och glädje där Gud är och lyser. Ta vad den här texten säger. Vänd grämelse, vänd sorg från ditt hjärta, och få ondska att passera från ditt kött. För ungdomen och gryningstiden i lönlöshet. Hur mycket du än kan njuta i din ungdom och glädja dig i detta liv, så är det bara lönlös glädje. Det är ingen varaktig glädje. Satsa istället på glädjen som finns i nästa liv, där Gud är. Ljuset som är i nästa liv. Och omvänd dig från din ondska. Avlägsna ondskan från ditt kött. Det går inte av din egen kraft. Du kan inte välja detta av din egen vilja, av din egen fria vilja. Du vill inte ens. Du kanske lyssnar här nu och vill inte alls ha detta, för du är inte född på nytt. Du vill hellre leva i synd, för du vill inte ha med Gud att göra. Orden om att vara med Gud i evigheter låter värre för dig, till och med, för att du hatar Gud. Du måste bli född på nytt. Du måste ha att han avlägsnar ondskan från ditt kött. Att han tar bort ditt onda hjärta och ersätter det med ett hjärta som är gott, som vill lyda och som vill behaga honom. Det är detta som har hänt med oss alla som är kristna. Vi var som dig en gång. Vi levde i mörker. Vi följde våra begär. Vi följde vad köttet och sinnet ville. Men Gud födde oss på nytt. Han tog bort vårt stenhjärta, vårt hjärta av kött, och gav oss ett hjärta som bultar för honom. Vi ber att Gud ska göra detta med dig när du lyssnar på dessa ord. Att du ska omvända dig till Gud och förtrösta på honom. Och tänka på dessa varningar innan det är för sent. Innan du dör. Innan du blir gammal och förvirrad. Och varken vet ut eller in. Tiden att omvända sig och tro på Jesus är nu och inte sen. Tiden är kort. Tiden är kort, och du kan bli som oss kristna som ser fram emot döden, som inte alls är rädda för döden. Som visserligen ser att våra kroppar här på jorden bryts ner, som vi läser om Paulus skriva. Han skriver: vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. Och därför suckar vi i vårt tält och längtar efter att få iklä oss vår himmelska boning. För när vi väl är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Vi kristna längtar efter döden. Och vi gör oss redo för döden. För då vi ska kallas hem, få hembud. En annan eufemism för att dö för en kristen. Att få hembud till den eviga boningen. Jag minns från större kyrka jag var med i. Man hade parentation och läste upp vilka äldre syskon som hade dött den här veckan. Och man läste, man sa, den här personen har fått hembud. De har fått komma hem. Och vi sa, man sa inte de har dött eller gått bort eller sådana saker, utan fått hembud. Tänk att till slut får vi hembud och får komma hem till våran eviga boning. Men de som inte är frälsta, de är som mina vänner i gymnasiet. De såg den skylten, tänk på döden, och vill inte alls dö, ser inte alls fram emot döden. Och det borde de inte heller. Det borde ni inte heller, för det är inte någonting för er som är trevligt. Men ni måste tänka på döden. Ni får inte tränga undan den här sanningen. Ni måste tänka på det. Ta det på allvar vad som kommer att ske när ni kommer stå inför domen. Och ta den här tiden när ni ännu lever. När ni ännu är unga. När ni ännu är i gryningstiden av era liv. Och omvänd er till Gud och förtrösta på honom. För livet är kort. Vi blir gamla och sedan dör vi. För den som inte är frälst så är det bara värre och värre. Man är ung och så blir man svagare och äldre och kroppen bryts ner. Och till sist dör man utan något hopp. Det finns inget hopp efter döden om att bli frälst. Det är bestämt av människan att dö och sedan domen. Men för oss, de frälsta, så vet vi att det här är bara temporärt. Att det faktum att den här tiden är kort, det är en glädje för oss. Och vi bereder oss för evigheten, för den eviga boningen. Som ej kan rubbas och skakas. Och vi ska för evigt få skåda ljuset. Solen som är Jesus. Och se honom som han verkligen är. Och ära honom. Och åtnjuta. Och glädjas i honom för evigt. Amen. Låt oss be. Herre, vi ber. Tacka dig för ditt ord och tacka dig för de här allvarliga varningarna och uppmaningarna som ditt ord talar om för oss. Orden som är en uppmuntran för oss kristna. Att det här tiden av svaghet för oss, tiden av plåga för oss är kort och ska övergå till en evig glädje och härlighet. Men vi ber för dem som inte tror på de här orden att du ska föda dem på nytt så att de tror. Så att de kan se, att de ser allvaret. Att de tänker på ålderdomen, tänker på döden, tänker på den kommande domen. Och Herre, att du vänder deras sinnen till de här sanningarna och gör dem verkliga för dem så att de inte kan fly eller försöka undvika det. Och Herre, att du öppnar deras ögon så att de ser och vänder om till dig och blir frälsta. Herre, gör allt detta till din ära. Vi ber att vi ska leva helt till din ära och glädjas i dig. Vi ber i Jesu namn. Amen.